Ja, låt mig få anknyta till det som Claes talade om nyss. Ett ord ur andra Korinthierbrevet 4 och 6. Till Gud som sa, ljus ska lysa fram i mörkret. Han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska sprida sitt sken. Ja, han har sagt sitt vardeljus också in i våra hjärtan. Men jag ska be att få börja i en lite annan trådända. Vi undrar ju alla som kristna vart vi är på väg. Och det är ju väldigt lätt att man alltid beskriver den tid man lever i som en brytningstid. Man själv förändras ju ständigt. Vart är vi på väg? Kyrkor säljs och monteras ner och görs om till bingohallar och moskéer byggs istället. Vart är vi på väg? Vi är vana vid att kyrkan står mitt i byn, respekterad av alla. Och egentligen är inte det kyrkans plats. Utan där hamnade den när den blev stadskyrka. Och det var ju Konstantin den store på 300-talet som såg till det här. Och Bibeln har ju en helt annan bild, en helt annan beskrivning. Jag läser ur Hebreerbrevet 13. Vi har ett altare från vilket tabernaklets tjänare inte har rätt att äta. Ty kropparna från de djur vilkas blod överste prästen bär in i det allra heligaste som syndoffer bränns upp utanför lägret. Därför har också Jesus lidit utanför stadsporten för att han genom sitt eget blod skulle helga folket. Låt oss därför gå ut till honom utanför lägret och bära hans smälek. Till här har vi inte någon stad som består, men vi söker den stad som ska komma. Låt oss därför genom honom alltid frambära lovets offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn. Utanför lägret bära hans smälek. Det är alltså vår ordinarie plats. Och dit är vi på väg, det är jag ganska övertygad om. Angreppen blir starkare och fräckare och mer utstuderade för varje år som går. Och debattklimatet hårdnar. Den här texten syftar ju lite grann på Israels folks ökenvandring. När de slog läger så fanns det ju så att säga ett område utanför lägret. Dit gick man för att förrätta naturbehov. Och där vistades de spetälska och där stod uppenbarelsetältet. Vill man veta något om Guds vilja och Guds vägledning fick man gå utanför lägret. Det där Gud uppenbarar sig. Lukas ger oss ett intressant perspektiv på vår situation. Jag läser från 4:e kapitlet i Lukas evangelium. I andens kraft vände Jesus tillbaka till Galileen och ryktet om honom gick ut i hela trakten däromkring. Han undervisade i deras synagogor och blev prisad av alla. Så kom han till Nazaret där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa ur skriften och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet: Herrens ande är över mig, till han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren. Glädjens budskap för de fattiga. Det är alltså vårt evangelium. Och problemet är ju att vi är rika. Rika på kunskap, rika på pengar, rika på allt möjligt. Vad gör man då? Ja, vi utsätts ju för en frestelse att göra om evangelium till glädjens budskap för de rika. Och det brukar ju på ett eller annat sätt låta så här, att kom till Gud så får du ännu mer än du hade förut. Gud vill gärna göra dig ung, rik, frisk och vacker. Vi ställer ut löften för denna tiden som egentligen handlar om evigheten. Bland mycket annat så har vi ju drabbats av en apostlarörelse som väl hållit sig lugn ett tag, men som kan återuppstå när som helst. Paulus beskriver hur det är att vara en apostel. Till Korint, första Korintierbrevet 4. Ni är redan mätta. Ni har redan blivit rika. Ni har blivit kungar, och det utan oss. Jag skulle önska att ni verkligen hade regerat som kungar, så att vi kunde regera tillsammans med er. Det verkar som om Gud hade ställt oss apostlar sist, som vigda åt döden. Vi har blivit ett skådespel för världen, för både änglar och människor. Vi är dårar för Kristi skull, ni är kloka i Kristus. Vi är svaga, ni är starka. Ni är aktade, vi är föraktade. Ännu i denna stund är vi hungriga och törstiga. Vi går nakna, vi misshandlas och är hemlösa. Vi sliter och arbetar med våra händer. När vi hånas välsignar vi. När vi förföljs härdar vi ut. När folk talar illa om oss talar vi väl om dem. Vi har blivit som världens avskum, som alla människors slödder. Och så är det fortfarande. Så är det att vara apostel. Och frågan är hur många det är av oss som vill bli apostel. Är vi på väg dit? Eller har vi i våra hjärtan ett sorts hit kan jag följa det Herre, men inte längre. Inte ens om du hjälper mig. Inte ens om du bevarar mig. Jag vågar inte säga att jag så att säga hänger på låset för att bli apostel. Men jag kan i alla fall se vad det handlar om. Och vi frågar mycket, varför når vi inte ut? Varför står allting och stampar? Ja, vi når inte ut för att Herren når inte in. Lite tidigare i samma brev, det första till Korint, skriver Paulus: detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Talet om korset, budskapet om korset. Jag fick i min hand för ett tag sedan en bok. Den ser ut så här och heter Levande vatten. Skriven av en man som kallas Broder Jun. Och han är kines och berättar om väckelsen i Kina. Och jag ska läsa några rader ur den här boken. De träffade mig som någon en smäll i solar plexus. Hur är det med dig, min älskade vän? Har du börjat ditt kristna liv med anden, men försöker nu leva för Kristus genom dina egna ansträngningar? År 1949 kom kommunisterna till makten i Kina. och inom några år började allt bli annorlunda för kyrkan. De första trakasserierna blev till diskriminering, och diskrimineringen blev snart total förföljelse. Det professionella prästerskapet blåstes bort i stormen. Tusentals pastorer och präster sattes i fängelse, där de fick genomgå år av bitter kamp. Många förblev trogna sin tro, men andra gav upp och föll bort under trycket. I mitten av 1970-talet hade kyrkan i Kina berövats allt som den tidigare hållit fast vid. Alla religiösa hjälpmedel hade förintats. Vi hade inga pastorer, inga kyrkbyggnader och inga biblar eller sångböcker. Allt vi hade var Jesus. Då började det. Därför att det är ju inte så att Gud behöver hjälp av oss, utan han vill få verka genom oss. Och det är så viktigt att vi förstår skillnaden. Vad har nu detta med helgelse att göra? Eller med efterföljelse och tjänst? Ja, det gäller ju alltså att kunna förstå skillnaden mellan den efterföljelse som behagar Gud och den som han inte frågar efter. Jag läser några rader ur berättelsen om syndafallet, som är så fantastiskt rik på innehåll. Jag har ofta sagt att om den historien är fejkad, så vill jag träffa författaren. För att det här går utanpå allt som har skrivits och sagts om människans väsen i andra sammanhang. Men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sa till kvinnan: har Gud verkligen sagt, ni får inte äta av alla träd i lustgården? Kvinnan svarade ormen: vi får äta av frukten från träden i lustgården, men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt, ät inte av den och rör inte vid den, till då kommer ni att dö. Då sa ormen till kvinnan: ni ska visst inte dö, men Gud vet att den dag ni äter av den ska era ögon öppnas, så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. Vad är det i vårt väsen som behöver förvandlas? Vad går frälsningen egentligen ut på? Vad vill det säga att vi är syndare? Paulus talar eller skriver om synden som bor i mig. Vad består den i? Varför kan vi tala högstämt om fred år ut och år in, men krigar i alla fall? Det finns någonting i vårt väsen. Någonting som är som tvålen i badkaret, fast det numera har mera duschkabiner. Ni vet, den där som slank iväg så fort man försökte ta den. Du vet att vi har ju väldigt lätt för att jämföra oss med varann. Vem av oss är bäst? Vem av oss är finast? Vem av oss har lyckats? Vi tävlar och tävlar och tävlar om allting. Och det gör vi samtidigt som vi säger att alla människor har lika värde. Det gäller ändå att hitta den som är mest värd. Vi vill bli som Gud. Detta är problemet med människan. Och hon vill bli som Gud för att själv kunna göra allt det Gud kan. Och ha den kunskap som han besitter. Alltså i praktiken för att avsätta honom. Och därför blir ju det vi kallar helgelse så lätt en klätterkonst. Där det gäller att göra sig fromare, göra sig lydigare, göra sig heligare. Gud frågar inte efter det. Han frågar efter vår vilja att följa honom. Han som inte hade någon predikstol, han hade ingen kampanjkommitté, han hade ingenting. Han hade kläderna han gick i. Han var tvungen att låna en båt för att få en plats att predika ifrån utan att folk trängde honom nästan omkull. Och den här berättelsen ifrån Kina, den tog mig hårt. Därför jag förstår att vi kanske är på väg emot ett tillstånd där efterföljelse stavas med andra bokstäver och där vi samtidigt blir befriade från den här eviga frågan: vem är jag egentligen? Har jag lyckats eller har jag misslyckats? Berättelsen om syndafallet handlar ju om att människan vill kunna med sina gärningar göra sig till något annat än hon är. Alltså att höja upp sig själv och få en ny och bättre identitet än den hon så att säga har fått i sig själv. Och därför blir ju helgelsen någonting som nästan kräver urskiljning. Vad är Guds verk i mitt liv och vad är mitt eget? Bedriver jag en helgelse som är en flykt ifrån det som Gud egentligen vill med mitt liv? För det är så här att när Gud kallar människor så kallar han olämpliga människor. Och det gör han för att ingen efteråt ska kunna säga att ja, han var ju så duktig eller hon var ju så smart. Utan, ha, gjorde han det? Kunde hon säga så? Det måste vara Gud. Att synden handlar om vår inneboende önskan att bli bättre är ju lite konstigt. Därför att synd, om vi återvänder till den klassiska syndkatalogens tid, så var ju synd något helt annat. Och Bibeln antyder att när vi vill göra oss riktigt fromma och präktiga, så utlämnar Gud oss åt det som vi själva kallar synd. Jag läser ett par rader i Romarbrevets första kapitel. Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen, han som är välsignad i evigheter. Amen. Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Människan ville bli som Gud. Och Gud utlämnade människan till något helt annat. För att hon skulle förstå att det är bara Gud som kan förvandla våra liv i positiv mening. Och att vi alltså får söka honom och söka den vandring i anden som också innebär att vi blir ställda utanför lägret, dela hans smälek och kanske bli en dåre för Kristus på riktigt. Det är ju detta som omvändelsen handlar om. Vill jag följa hela vägen ut? Om du, Gud, hjälper mig. För det är ju förutsättningen. Gud frågar inte efter att vi gör det själva. Utan det är ju Poängen är ju att han vill utföra ett verk i våra liv. Vill jag tillåta honom? Vill jag följa med honom? Paulus, som säkert var en mycket äregirig person innan han mötte Jesus utanför Damaskus, han skriver ju så här välbekanta rader. Ty jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag ska leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgivit sig för mig. Jag förkastar inte Guds nåd. Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade Kristus dött förgäves. Eller kanske bättre, då hade Kristus dött i onödan. Jag har genom lagen dött bort från lagen. Den som gav kunskap om hur jag skulle göra mig själv till en bättre människa. Nu har jag dött bort från allt det här. Jag är fri. Jag är fri. Det finns en fantastisk frihet att längta efter. I Kristi efterföljelse. När vi delar hans smälek utanför lägret. Herre, vi bävar inför ditt ord. Vi får se till din storhet och förstå att det du vill locka med oss till, det är en frihet som är helt beroende av dig. Vi hade inga biblar, vi hade inga psalmböcker, inga kyrkor, inga pastorer. Vi hade bara Jesus. Herre, vi kanske är på väg dit som kyrka i Sverige för att få den väckelse som vi så länge har bett om och som vi har profeterat om i så starka ord. Herre, ge oss vaksamhet och villiga hjärta. Amen.